Jag har ju skrivit upp vad jag ska säga här, och innan jag hade fika så kom det för mig en tanke. Jag ska säga, jag tycker det är så häftigt, va, så pratade jag med Anders här och då bekräftar han vad jag skulle säga nu. Ja, ja, det var. Ja, ska jag prata högre? Eller jag tar den här i näven så blir det, så blir man en sån här riktig amerikansk preacher som studsar omkring. Nej, men det var så här att Gud, va, han råder ju över allt. Så han, alltså till och med det onda måste tjäna honom när han vill och tycker det. Och jag ska vittna nu om att ungefär några månader här innan jag kom till tro på Jesus, va. Jag har ju många släktingar som var i bön för mig och så här. Då gick jag ju på torget hemma då. Och jag brukar ge en liten flicka där. Då man hade en husvagn där, det var så en spåtant med en unge där. Hon var så söt. Jag gav henne hem lite choklad så här. Så då sa hon att du kan väl komma in till mig så ska jag spåra. Du är så snäll mot vad hon nu hette flickan. Så jag spår det gratis. Ja visst, tänkte jag då. Så jag gick in och satte mig. Och det här skulle ju bli en upplevelse som jag sen ska glömma. Utan jag sätter mig mitt emot henne i husvagnen då. Och hon koncentrerar sig ju på sina de här spådomsgrejerna hon ska göra då. Och rätt vad det var så svarade mansröster ur henne. Och ögonen började snurra och så skriker hon: ut härifrån, jag ser i dina ögon vad du ska bli. Och sen skriker hon ännu högre 2-3 gånger till. Och jag springer bara ut i husvagnen och undrar: vad i hela friden är det här alltså? Hon pratar med mansstämma. Ja, då fattar ni vad det handlar om. Det var ju alltså andemakt. Det visste jag inte då, utan då trodde jag inte hon var klok. Men idag fattar jag att det finns två riken. Och jag har varit med om det där senare också, så jag vet att det är så. Men när tiden är inne, förstår ni, då får de vika. Visst är det mäktigt, va? Vilken mäktig Gud. Hon såg alltså Jesus stråla fram där. Och antagligen sa hon: du har inte med honom att göra, för han är min. Va? Så när tiden är inne, då tar han bara. Då hade djävulen fått slipa en och krossa en som han ingenting var. Va? Sen kommer bara Gud och tar hand och bygger upp. Så. Visst är det häftigt?
Ja.
Och då är det ju det här med sanningens väg som Gud sa åt mig då, de här månaderna efter. Och det har alltid varit min melodi liksom. Sanningens väg. För när man vandrar i sanning med Gud, då vandrar man i ljuset. Och då gäller alla hans löften också. Så den första profetian jag fick överhuvudtaget, jag visste inte ens vad profetia var. Och så kommer jag då som ett vrak. Och så sitter jag på Linneahuset då. Så kommer en pastor från Vallhamra kyrkan. Och så börjar han tala tungor. Och det visste jag knappt heller vad det var. Men omedelbart när han börjar med det här, så kommer det bara som en kärleksström över mig. Och så beskriver han mitt liv i tre delar. Det som har varit, det som är nu och vad han kommer att göra. Och jag kan bara titta tillbaka på mitt liv och säga: det stämmer. Och en liten uppmuntran nu till dig som tänker att ja, hur blir det nu? Han är mäktig att föra dig in, rakt in i den kallelse du har. Oavsett hur du tänker och tycker, för så är han mäktig. Ja, nu, ni förstår att nu är det ju 25 år sedan. Och då börjar han att tala om min identitet. Nya identitet i Kristus. Och vad jag skulle göra. Min gåva alltså. Och det stämde exakt. Alltså, den gåva som Gud ger dig, det kommer att följa din identitet. Din nya identitet då. Gud, han har förmedlat sitt rådslut genom profeterna, det vet vi. Vad han tänker göra då. Och sen har han också uppmätt en tid för sitt rådslut. Och nu kan det bli lite upprepningar här, men Uppenbarelseboken 10:5. Så börjar det ju det här, och så står det ju då när... den sjunde ängelns röst hörs, när det sker att han stöter i sin basun, då är Guds hemliga rådslut fullbordat i enlighet med det glada budskap som han har förkunnat för sina tjänare profeterna. Alltså, då förstår vi att det har med profeterna att göra, gamla testamentet, va? För det hela evangeliet och allting, det bygger ju på från lagen, profeterna, salmerna och hela köret, va? Så ska det peka fram mot Jesus, är klart. Och allt vad han ska göra för oss och så. Och så står det i Amos 3. Och i det här ljuset förstår vi ju liksom att det är inte vad som helst som profeterna ska profetera om. Utan det handlar ju också om Guds rådslut. Det står så här: ty Herren gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för, alltså sitt rådslut, för sina tjänare, profeterna. Ja, det kan du ju finna. De har ju skrivit ner där de är drivna sen att tala om. Det finns ju nedskrivet här. Så det är inte, nu tänker jag mest på de här hyperkarismatiska rörelserna, en profetia har blivit rena dårskapen faktiskt, ibland. De profeterar om hur sjuka grejer som helst. Nej, det handlar fortfarande om Guds rådslut. Och Elvor tog upp det här förut, men det står i andra Petrusbrevet 1:20 då: framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning, va? Utan profetia har framburits genom någon människas vilja, utan ledda genom den heliga ande, så har människor talat vad de har fått av Gud. Och sen har ju det skrivits ner sen. Och så står det ju då här att Guds rådslut är fördolt. Men anden, samma ande som låste det, har ju också nyckeln att öppna det. Eller hur? Samma ande som fördöljer det ger ju nyckeln att rätt uttyda det då. Och därför står det så sen då, utan kapitelindelning sen efter de här verserna, går det till kapitel 2. Då blir det intressant, va? Men också bland er står det falska profeter ska komma, står det sen. Ihop med, du vet, vi missar ju saken när vi läser kapitelindelning. I grundtexten finns det ju ingen kapitelindelning. Så ihop med det här sen så kommer ju att det även fanns falska profeter då sen. Och de förvrider skriften till en annan uttydning än vad Gud har tänkt. Till exempel att vi ska upprätta riket här och nu innan Jesus kommer. Liksom. Och då frågar man då så här. Det står att av samma anledning som det fanns falska profeter då i gamla, står det här, skall det finnas i nya. Och många blir chockade när jag säger så här nu. För alltså jag vill inte gå någon annan väg än sanningens väg. Och då står det så här: av vilken anledning fanns det falska profeter i gamla testamentet? För det är det som står här. Av samma anledning som det fanns i gamla förbundet falska profeter, så finns det i nya. Då måste vi ju läsa varför fanns det gamla, varför fanns det falska profeter i gamla? Det är bra att veta, för av samma anledning kommer de i nya. För det finns en mening med det. Då ska jag läsa för er. Femte Mosebok 13 kapitel 1. Nu ska jag läsa varför det finns falska profeter i gamla. Om en profet eller en som har drömsyner trädde fram hos dig och han ger dig något tecken eller under, och sen detta tecken eller under som han talar med dig om inträffar och han säger: låt oss följa andra gudar. Ja, guldkalven till exempel då. Som du inte känner och låter tjäna dem, då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har syner. Ty Herren, er Gud, prövar er för att se om ni älskar honom eller inte. Visst är det märkligt? Alltså Gud tillåter falska profeter att komma för att se om vi älskar honom eller inte. Och därför säger ju Jesus att den som har mina bud och vaktar på dem, han är den som älskar mig. Eller? Alltså han upprepar ju bara detta. Och då betyder meningen, alltså andemeningen, att man inte förändrar meningen med texten. Alltså den var menad att betyda. Till exempel. Evangeliet är ju inte menat att vi ska komma först. Utan evangeliet är ju menat att Herren ska komma först. Evangelium ges för att vi ska formas efter det. Men vi vill ju gärna vända på det. Så att evangeliet formas efter oss, va? Ja, det är ju så guldkalven kom till. Till exempel. Ja, folket var ju så trötta. Så fort de såg chansen att Mose var försvunnen. Nu ska vi förändra det här. För den där Mose, den orkar vi inte ens höra på. Han tjatar om sin sanning hela tiden. Nej, nu tar vi lite guld och så kastar vi det där till Aron som har människofruktan. Och så snickrar han ihop en gud åt oss som vi vill följa. Så viktigt det, va? Guld är ju Guds ord. Och så formar man en gud som man vill följa. Det ser ni väl på skarorna i USA. Eller hur? Varför går man till den kyrkan varje söndag? Jo, man vill höra, för det handlar ju om mig. Tror du det handlar om Jesus evangeliet? Men tydligen så. Om du lyssnar på de här evangelierna som presenteras i megakyrkorna, så handlar det ju tydligen om oss. Där, vi är först. Vi är störst, vi är bäst, vi är vackrast. Och sen nästan inte ett ord om Jesus. Jag blir faktiskt lite ledsen ibland när man hör det. I evangelierna så kan du så se två ytterligheter. Riktiga ytterligheter. Man kan tycka att de är varandras motsatser, men då ska du veta att det är samma ande bakom. Vi blev väldigt förvånade när vi fick se en stark ledare från Uppsala byta plats. Men det är de som har sett det här långt innan. Det är samma ande bakom. Exakt samma ande bakom. Jo, nu ska jag läsa för er från Matteus 24:26. Det är en lärare från Amerika, en bra lärare som heter Roger Oakland, som såg det här. Han läste den grekiska grundtexten. Vad de falska profeterna ska säga för något. Det är intressant att Gud ger sådana detaljer så vi ska förstå till och med vad de säger. Då ska vi se vad de ska säga då. Matteus 24:26. Om de alltså, de falska profeterna då, säger han är i öknen, så gå inte dit. Grundtexten säger han är i tomheten. Jaha, nu börjar vi fatta, va? New Age-budskapet med att meditera så att man uppnår en tomhet för att där möta Gud. Just det. Mysticism, va? Ja. Eller han är i de inre rummen. Grekiskan är otroligt träffande för någon som har varit i en katolsk kyrka någon gång. För där står det så här. Om man säger att Kristus är i en behållare, monstrans, eller ask, eller läggs i tabernakel, så tror de inte. Hur går det till i en katolsk kyrka? Prästen lyfter upp lilla offret och så hokus pokus så blir det Jesus, va? Vad gör man med den sen? Jo, man lägger den i en monstrans. Sen har man Eucharistic Adoration. Eller? Man böjer knä, va? För den här, ja. Och sen när man har gjort det, vad gör man sen? Man lägger den i tabernakel, va? Sen trycker man på en röd lampa som visar att Kristus är här. Jo, men det är sant. En röd lampa lyser, han ligger där inne nu. Under en mässa 2014 sa påven så här. Jag varnar för alla som tror att de kan ha en personlig direkt relation med Jesus Kristus själv utanför eukaristin och medlandet av kyrkan. Du kan inte alltså bli frälst om du inte tillhör katolska kyrkan enligt honom, eller tar eukaristin. Då. Han säger ju rent ut att du måste gå till ett speciell plats. Eller hur? Och vad sa ordet? Gå inte dit. Men han säger att gå dit. Han menar att du kan inte få möta Gud om du inte går dit. En annan liten ledtråd här då är vad ändetiden mer kommer att handla om. Jag vet att det finns de här inne som har varit med i New Age-rörelsen så de fattar det här. Men det var en kvinna som heter Joanna Michaelson som lurades in i det här. Och hon läste en bok när hon, när hon lärde henne att hon genom olika metoder skulle skapa ett tomrum inom sig i sitt sinne. Och när hon gjorde det helt plötsligt en dag så står det en andevarelse där. Och säger att han är Jesus och hennes nya guide. Ja. Om någon säger att han är i tomheten, tror de inte. Det är ju bokstavligen. Det står alltså en man i hennes, alltså en bild, va? Där den här mannen säger att jag är henne, eller jag är din nya, ja, ledare här. Jag ska leda dig och jag heter Jesus. Så även den onda andevärlden kan ju säga Jesus utan någon som helst betydelse. Eller? Och det var det här Elvor tog in förut, om New Age-rörelsen och så här. Jag tror att alla människor från när man föds och är små har ett beskydd mot det onda. Men så lurar ormen oss att bryta ner en mur. Den som bryter ner en mur, honom eller henne, stinger ormen. Det gör man när man gör tvärt emot vad Bibeln säger. För Bibeln säger att du istället ska fylla dig med Guds ord. Man ska fylla sig, men här ska du tömma dig, va? Så genom ditt sinne har du alltså en naturlig, alltså en naturligt beskydd mot det onda. Annars skulle ju varenda människa nästan kunna bli demonbesatt. Men man börjar alltså göra tvärt emot vad Bibeln säger, va? Man börjar kanske med mantran eller andningsövningar att tömma sitt sinne på något sätt. Och då ger man alltså mörkret chansen att komma in. Då ska vi se vart vi är då, att tömma sitt sinne. Nu ska vi se något intressant här då. Och det är märkligt att den här upplevelsen när man tömmer sitt sinne leder till olika upplevelser av bland annat panteism. Gud är i allt, va? Man är ett med universum. Och är man ett med universum så blir man ju ett med den här jorden. Och den måste vi ju rädda för allt smör i Småland. Ja. Och det är ju däråt det håller på att gå. Alltså man ser ju Gaia. Och vi som inte fattar det här och står och säger något annat, vi blir ju deras fiender, va? Kan jag säga att hela FN är ju grundat på New Age. Och det är därav det här kommer nu. Det här att de tror att hela jorden är helig och så. Man ska bestämma över vattnet och man ska bestämma. Är det inte intressant att det står mitt i alltihop så står det: ge ära till honom som har skapat vattenkällorna. För det handlar, FNs agenda 2030 handlar mest om att man vill ha allt vatten på jorden. Kan du ta det eller kan du styra mycket? Ge ära till honom som har skapat vattenkällorna. Står det. Och sen är det en opersonlig kraft också. Har ni lagt märke till det där? Det är ingen personlig kraft, det är en opersonlig kraft. Alltså man liksom kommer i kontakt med universums kraftfält och blir rätt med det och olika saker. Va? Det är en opersonlig kraft. Sen är det en intressant sak till som ofta händer med, när man håller på med sådana här saker. Och det är att det suddar ut din identitet. Jag har en kille nu på båten som kommer ibland på nätterna oftast när de här som har mycket oro. När de inte kan sova så pratar man. Man får väldigt djupa samtal med människor så här. Och den här killen, han mediterar då. Han drar ner krafter, som han säger då, genom olika grejer då. Ja. Och då säger han så här: men jag mår inte så bra av det här, för jag vet inte längre vem jag är. Ja. Så du ser att de här krafterna, när de får komma in i det, de suddar ut saker, vad de suddar ut din personlighet. Så du vet inte längre vem du är. Och håller du på ett tag till så vet du ju inte heller om du är man eller kvinna eller vad du än är, va? Nej, precis. Ser du att det följer ju allt det? Ja. Det är precis som en motsats till Kristus. Kristus, jag kommer in på det här sen, vad sanningens ande leder fram till. Det är precis tvärtom. Romarbrevet 8:20 så står det ju då. Det är märkligt att man upplever den här tomheten, för det står att hela den här skapelsen är lagd under tomhetens välde. Ja, det är ju just tomhet man upplever. Man söker ju den här tomheten. Och då får man också någonting. Fast det är inte något som bygger upp, utan det är precis något som bryter ner istället. Det är precis tvärtom. Och sen första Mosebok 1 vers 2, då har du ju det här. Jorden blev öde och tom. Jorden blev öde och tom genom en katastrof, står det. Kommer de här makterna. Mörker var över djupet, tomheten. Va? Men så sa Gud, var det ljus? Kommer fullheten. Jesus, fullheten. Så kommer vi in på sanningens ande då. Och det är precis tvärtom. Den andra, alltså den här makten då som Gud ger. Den heliga ande som är personligen, som kommer från Jesus. Den sätter upp en begränsning mellan skaparen och Gud. Ja, för det finns bara en medlare mellan Gud och människor. Och han är människa, och han heter Jesus Kristus. Han är medlare. Du kan inte gå någon annan väg för att komma. Du måste gå genom honom, va? Men den andra makten bryter ner allt. Man brukar säga så här, alltså ni måste gå omvägen ni. Vi går rakt in i källan, sa en kille när vi evangeliserade på New Age-mässan. Han tyckte vi var dumma i huvudet som måste gå massa omvägar när man kan gå rakt in i källan. Kraftkällan. Sen är det en sak till med sanningens ande. Den bekräftar din identitet. Gör den. Och sen gör det din kallelse och utkårelse fast. Det kan du läsa om i andra Petrusbrevet 1:10. Var desto ivrigare, mina syskon, att göra er kallelse och utkårelse fast. Gör ni det, ska ni aldrig någonsin snubbla och falla. Du får en identitet av Gud, vem du är. Den kommer att växa när kunskapen om Gud blir större. Då växer också din identitet. Det hör liksom till. Och så står det i Kolosserbrevet 2:9-10 då, att i honom blir ni fyllda. Uppfyllda. För han är fullheten, va? Och när Gud börjar visa mig vad som ska ske i ändens tid när det handlar om det här, så att säga, andliga avfallet då. Nu har vi varit lite mer på politikens område. Så visar han att det finns tre grupper idag som mer eller mindre säger att Kristus är en opersonlig kraft. Och den ena är ju New Age-rörelsen då. Och den andra är ju hyperkarismatiken då. För om ni har sett på de här så kallade väckelserna från Toronto där, så är det en opersonlig kraft man vevar igång. Alltså, vem är det som döper i den heliga ande? Jesus, va? Är inte han medlaren? Ja. Men vad är det för kraft då som man gör så här med kavaj och 50-faller? Jag tänker efter det. Om det nu är han som döper i heliga ande och han som är medlare, då görs ju den här personen som slår med kavajen sig stor. Ja, har ni, det har inte jag tänkt på förut. Men så är det ju. Ja. Det är en opersonlig kraft som slår ner dem till golvet. Och när jag såg den här skillnaden mellan sanningens ande och lögnens ande. Lögnens ande som en opersonlig kraft. Sanningens ande som en person. Då ska du få se Matteus 7. Jag har snuddat vid det här förut då. Då har du ju hyperkarismatin och Latter Rain-rörelsen då. Alltså det som börjar i andra Timoteusbrevet 2:17-18. Alltså de här lärarna som är 11 år förut som predikas idag, de har ju redan funnits. De fanns redan på Paulus tid. Och Paulus säger att deras ord ska sprida sig som cancersvulster och de ska ha framgång. Ja, då ska de verkligen ha framgång. Har de inte haft det? De har infiltrerat varenda församling i hela det här landet så gott som. Och då ska de ha ett budskap där de säger att uppståndelsen har skett. Jaha, men om du tittar omkring så ser du väl att mormor inte levde kanske, som hade dött för en vecka sedan. Så det handlar ju inte om det, det måste ju handla om något annat. Ja, det måste ju handlat om att man plockar ut det evangeliet säger när Jesus kommer tillbaka nu, va? Kingdom nu. Anden nu, fullhet nu, totalt helande nu. Jag är Jesus nu. Ja, trosrörelsen i sin ask. Hegel var inte trosrörelsens fader. Det var de här, ser du inte det? Uppståndelsen har skett. fullheten i din ande redan nu. Här föds gnosticismen redan nu. Och de kommer att ha jättestor framgång, säger han här då, Paulus. Och då ska vi titta på Matteus 7 igen med de här ögonen. Opersonlig kraft. Så dyker de här upp i ett karismatiskt gäng, ser du nu. Vad är det som är så populärt idag? Finns det någon ny lärare idag som heter New Wine? Ja. Vad är det som kännetecknar dem? Andeutdrivning, helande, kraftgärningar. Var då? Vart som helst, bara det ute, va? Ja, då ska vi läsa här. Kan det vara så här? Du ska få se ett starkt karismatiskt gäng verka i Jesu namn. Men då säger de så här: vi har profeterat i hans namn. Vi har drivit ut onda andar i hans namn. Vi har gjort stora kraftgärningar i hans namn. Matteus 7:23. Lägg nu märke till vad jag sa förut. Lögn, mörker, opersonlig kraft, sanning, personlig kraft. Så ska du få se vad som händer där. Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Opersonlig kraft då. Eller hur? Ser du detta? Opersonlig kraft. Lögnen. Singularis. Alltså. Opersonlig kraft. Så det laglösas villfarelse som nu kommer har med opersonlig kraft att göra. Det har med detta alltså att göra att man viftar med handen och 50 faller. Eller typ. Och vi är ju så väldigt imponerade. Och det folk kommer det också. Ju mer folk, då tror vi det är sant. Nej, det behöver det inte alls vara. Inte alls. Ser ni inte det? Laglöshet. Gå härifrån ni som gör laglöshet. Då ska vi se vad det laglöshet betyder. Ja, det kan betyda två saker. På grekiska betyder det att käka förbjuden mat. Betyder det. Men på hebreiska betyder det att man förändrar någonting som Gud har gett så att det betyder något annat. Just precis. Man förändrar meningen med vad Gud har menat med det här bibelstället till någonting som de andra har snurrat till och menar. Just det. Och han säger här, jag har aldrig känt er. Det ordet används, gnosko, talar om en innerlig relation med någon. Gnosko. Jag har aldrig känt er. Det handlar alltså om identitet, va? Jag har aldrig gett er någon identitet. Nej, säger du. Identitet är väl inget svårt idag. Det är bara att titta i de här tidningarna med fyrfärgstryck så hittar du hur många profetskolor som helst. Sen när du har gått den här profetskolan, sen har du ju blivit någonting. Vad har du blivit profet, va? Ja, du har ju tagit en identitet. Gud har väl aldrig gett någon. Du kan väl aldrig läsa dig till en identitet. Det är ju totalt ont. Du måste ju ges. Eller? Ja. Nu ser ni vart vi är på väg, va? Man förändrar profet, lärare, allt det där. Till det vi vill. Det vi tjänar på att det ska vara. Sen skriver vi en massa böcker så kommer cashet in. Då. Band då. Vi älskar att höra lögn så vi lyssnar ju. Hur många böcker? Läs den här boken. Läs den här boken. Okej, vi tar hand om den här boken och läser igenom den. Sen ser du vad det handlar om. Vem blir stor? Blir Jesus stor eller blir du? Ofta blir det vi. Och så talar han om att bygga två hus igen där då. En bygger ett hus på sand. En bygger ett hus på klippan. Vet du vad jag tror det handlar om? Jag tror det handlar om djävulen och Jesus. För jag sa förut att de två ska ju dela på bytet. Och då bytet, säger du. Jo, Jesus har ju vunnit ett byte på Golgata, eller hur? Och Jesaja står det att han ska dela det bytet med den starke. Vem är den starke? Satan, va? Ja, just det. Och det står på ett annat ställe i Jesaja 49, för vi ska ju ha lite bibelställen att lägga på här också. Så att det väger över det andra. Då står det så här att kan bytet tas från den starke? Från den som har segerns rätt? Nu fattar vi att det handlar om juridik. Det var tvungen att komma någon som uppfyllde hela lagen.
sedan gav sitt liv oskyldig, fläckfri. För att Gud som är den högsta domstolen, du vet, hebreisk Gud är alltid den som drar upp egna regler för att själv döma. Den högsta domstolen. När han gjorde det, uppväckte han Kristus på den tredje dagen. En ny människa var i Kristus Jesus. Här förlorade Satan sin rätt juridiskt. Och nu säger Jesus åt oss så här: Gud, om du tror på vad Jesus gjorde och tar ett steg över på hans sida, så kommer de här bojorna och banden som bandet förut bara rassla ner. Ja, för det handlar om juridisk rätt och inte så mycket om styrka och kraft. Pang, säger det bara, så bestämmer Gud, nu är det löst. Genom tro. Rättfärdighet genom tro. Det hebreiska ordet för att höra är ganska intressant. För det, du vet, vi lyssnar ju så här, va, men hebreerna de hör. Shma, det betyder tre steg. Då, det betyder lyssna, förstå och göra. Och det är ju intressant. För då har du ju såningen med i såningsmannen. Det sista hjärtat där, det var ju det som hör, lyssnade, förstod och gjorde. Varför? Tre steg, va? Då kan det alltså ta tid från lyssnandet till förståandet. Eller hur? Det är en process i våra liv. Och när vi går igenom svåra saker, varför förde han dem ut i öknen för? Jo, därför att de skulle få lära känna honom. Hur lär du känna Jesus? Genom svårigheter. Eller hur? Genom erfarenhet. Att han alltid fångar upp det i sista sekunden. Varför gjorde han det förra gången? Var det för att jag var så duktig? Nej. Det var det inte, va? Utan det är ibland så här att man tycker, man känner sig så fruktansvärt ovärdig. Att ens stå här och tala till er. Så man tänker, nej. Och så möter Gud den i svårigheterna ändå och visar att han är med. Och varför plockar han ner den så där då? Jo, för annars skulle man tro man var något, va? Ja. Och det står om den här kvarlevan sen som han ska lämna. Så står det, jag ska lämna kvar ett svagt folk som tror på Herrens namn. Hur är ett sånt folk? Ja, det är ett sånt folk som har misslyckats, va? Som vet att det går inte att lita på mig inte. Min egen kraft. Det var ju där Paulus sa. Jag vet att i mig bor inget gott. När han hade försökt. I Matteus 16. Så får du se vad som händer när man går sanningens väg. Eller bygger på klippan. Där får du se vem Jesus är. Där får du din identitet. Där får du också urskiljning. Han sa ju det. Jag ska ge dig en nyckel. Och med den nyckeln skall du lösa och binda. Och då måste du gå till det hebreiska tankesättet, annars fattar du ingenting. En rabbin som kom på den här tiden till en stav, till en synagoga, han fick en tårarulle och så fick han en nyckel. Och så sa man så här: lös nu och bind i enlighet med denna nyckel. Jaha. Gud ska alltså visa oss vad som är rätt och fel från himlen, och så ska du handla i enlighet med det. Och det du ser är fel ska du kasta bort, och det ser du rätt ska du ta emot. Ja, det har med urskiljning att göra alltså. Och om du använder denna nyckel och bygger denna mur som det blir då, så står det så här: då ska dödsrikets kraft aldrig få ner dig därifrån. Om du står på klippan. Vi tar oss tillvara, står det i Johannesbrevet, va? Så den onde kommer inte åt oss. Hur tar vi oss tillvara? Jo, vi får se redan innan när fienden kommer med sina anslag. Så vi kan ta oss tillvara. Ett underbart beskydd, va? Vi kommer alltså få se. Apostasia betyder ju en rörelse bort ifrån en grund. Apo, från stasia, grund. Det innebär ju att det blir mycket profetskolor då. Ja, eftersom grunden var det ju den identiteten Gud ger dig.
så måste ju apostasia vara nya identiteter som nya apostlar och nya profeter profeterar in folk och bygger med, va? Eller? Ja. Har du ingen grund har du ingen identitet. Nej. Därför kommer man att flockas till sådana så kallade smorda profeter som alltid har ett ord att säga över ditt liv. Om det är sant eller inte, det kvittar väl, bara du får en identitet. Och så springer man runt som yra höns och söker. Jag har sett det här med egna ögon, så jag vet att det är sant. Kanske du också har gjort. Varför flockas man i de här kretsarna? Jo, därför att man inte har någon grund att stå på. Man har inte fått någon identitet. Därför måste ju människor ge dig en identitet. Du kommer fram till förbön och ställer dig och väntar på att någon smål pastor eller någon smål profet ska säga det minsta riktning i ditt liv. Du är som en flöjel. Men Jesus kan ge en identitet. Hur djupt vi än har fallit så finns det alltid en väg tillbaka. Och den börjar idag, nu. Här, där du står. Det är alltid så när Gud kallar. Han börjar alltid där du står. Nu börjar vi. Därför kan vi alltid säga, Jesus, börja nu om i mitt liv. Led mig på den härliga vägen, sanningens väg. Och då kommer du att växa in i det Gud har för dig, steg för steg. Han har alltid, det står att du har alltid åtminstone en nådegåva. Och det är ju charisma, det betyder nåd flöda ut. Och den ska ju riktas till någon. Ja, du ska ju älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din förstånd. Men så ska du älska din nästa som dig själv. Vad ska du med gåvan till? Ja, du ska tjäna din nästa. Flöda över till din nästa. Ja, vad är min gåva då? Det kommer du snart att märka när du vandrar med Gud. Vad din gåva är. För du kommer att känna helt naturligt att det liksom flödar på i den riktningen där Gud har lagt in den här gåvan. Jag vet vad min gåva är. Min gåva är i alla fall att undervisa. Det är min gåva. Kanske har någon mer också. Det kommer väl det med. I alla fall att undervisa är Guds ord. Då känner jag mig hemma. I Bibeln så är det solklart att det stora avfallet, alltså apostasia, kommer innan Herrens dag. Och nu visar vi förra då att det här med månen, och det har ju med Herrens dag att göra, för det ska ju visa sig alldeles innan Herrens dag kommer. Och då måste jag läsa något ifrån andra Petrusbrevet 3. Nu har vi tagit upp de här snubbarna då som viftar och gör under och sådär, va. Nu ska vi läsa lite här, andra Petrusbrevet. Herrens dag kommer som en tjuv. 3:10. Då ska himlarna försvinna. Kommer ni ihåg vad jag sa? Tidsperiod. Men före den tidsperioden börjar ska det stora avfallet ske. Herrens dag kommer som en tjuv. Ja. Tidpunkt 1 på Herrens dag. Den vi inte vet. Omöjligt kan veta. Den kommer som en tjuv. Sen vet vi hur det går, va? Hela himlen, hela jorden ska ju bytas ut och så. Det är slutet på Herrens dag. Elvor läste upp det här så jag ska gå lite längre ner då. Därför mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt för att leva i frid, rena och oförvitlig inför honom. Och räkna med att vår Herre tålamod tjänar till frälsning. Och gode Gud att han har tålamod med oss. Eller hur? Ja. Så gör han också, så har också vår älskade Paulus skrivit till er enligt den vishet han har fått om vad? Om ändens tid, va? Ser du? Om ändens tid. Så gör han i alla sina brev när han talar om detta. Om ändens tid. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger. Vad var laglöshet på hebreiska? Man ska alltså förvränga skrifterna som Paulus säger som handlar om ändens tid. Ska man förvränga så att det betyder något annat? Läs. Det står det. Det betyder, avon på hebreiska betyder laglöshet. Att ta skrifter om ändens tid och Herrens dag ska man göra det till någonting det inte betyder. Så står det, står så här. Om man nu ska gå sanningens väg, jag älskar att göra det.
Därför, vilka skulle komma först? De falska profeterna. Därför mina älskare, då ni vet detta, prognosko, står det där på grekiska, betyder ni har fått profeterat detta långt i förväg. Och så Jesus skulle komma. Ta er tillvara för de falska profeterna. När han talar om ändens tid så är det ju hur många varningar som helst. Låt ingen bedra er. Så var på er vakt så ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. Vad var fäste? Identitet. Akta er för profetskolorna. Med andra ord. Förlora ert fäste. Det är ju grunden. Det skulle ju komma en apostasia. Men nu står du ju på grunden. Nu har du fått en identitet i Kristus. Men nu kommer det ett helt gäng och säger annorlunda med sina böcker och allt vad som är skrivet. Det där påstår här att akta er. Jesus ger den identitet du ska ha. Och han ger också de talenter du ska ha. Och de ska du redovisa, inte vad människor profeterar in dig i. Det där du, Jesus har gett dig, du ska redovisa för. Det står att vi kan förlora åt fäste. Väx istället till i nåd och kunskap om vår Herre Jesus Kristus. Så sa jag förut. Det är genom kunskapen om Gud som du får din identitet och fasthet. Man använder skriften alltså, som förklarar man då vem Jesus är. Och vad han har gjort. Hans är äran och nu till evighetens dag. Och i första Petrusbrevet 4:17 så står det ju då att domen ska komma över Herrens hus först. Då är det samma sak som att de falska profeterna ska komma och besöka er först. Summan av Guds ord är sanning. Ja. Och de falska profeterna är samma sak som de laglösas avfall. Som kommer innan Herrens dag. Utvändigt kommer det att se bra ut. Men inte invändigt. Känner ni igen det här med ogräset och vetet, den där liknelsen? Vad handlar det om? Jo, det handlar om Guds rike, va? Som sås. Och så säger han i Romarbrevet 14:17 att Guds rike, det är ju invändigt. Det är ju rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande, inte i kulturen nu alltså, utan i den heliga ande. Rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Det är ju något som inte syns. Det är ju något du tror. Tron är en överbevisning om det du inte kan se. Kulturen kan du se. Men nu kommer det till ett profetgäng som kommer att profetera över ditt liv. Att du kallad att rädda den här världen. Du är räddad att gå in i den här kulturen, att förvandla samhället. Ja, de skulle förvrida skriften om ändens tid. Kingdom invändigt blir alltså kingdom utvändigt och now. Det är precis vad som händer nu. Tre gånger har jag sett en transport som går ut ur Kristus. Det är samma tågtransport. Det ser ut som det är samma tåg som transporterar judarna ut till Auschwitz. Arbeit macht frei. Om man bygger på röd jord. Det är ingen höjdare, va? Tre sådana drömmar. Den sista drömmen, eller jag har haft fyra till mig, men den tredje drömmen handlade väl om jag inte minns fel, att det skulle komma ett tåg som skulle komma ut ur en klippa. Vem är klippa? Kristus, va? Om ett tåg åker ut ur en klippa och så förflyttas fokus till en bro. Och på den här bron så var den bara uppehållen av en sprucken romersk pelare. Och jag tänkte med en gång att det här kommer ju aldrig att hålla. Alltså det här tåget går ju mot en katastrof. Katastrofen kommer ju innan uppryckandet. Avfallet kommer ju innan uppryckandet. Vem vill? Den som har öron, han hör, va? vad anden säger. Det är ju givetvis helt frivilligt att tro vad man vill. Men jag är här för att visa en väg. Vad Herren visar mig. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er kära vänner att inte plötsligt tappa fattningen och bli skrämda som om någon ande eller något ord eller brev påstås komma från oss som går ut på att Herrens dag redan har kommit. Nej, låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet ha skett. Och laglöshetens människa, fördärvets man eller son, uppträda fram. Den laglöses verk är ett verk av Satan och sker med stor kraft. Kommer ni ihåg vad jag sa att lögnen var förut? Opersonlig kraft va? Och sker med lögnens alla tecken och under. Där har vi tvärn när de viftar med kavajen. Tänk efter nu. Det är ju exakt vad som står där. Opersonlig kraft. I Jesu namn. Som gör under och tecken så du visslar om det. Men det är bara det. Att ju mer den här kraften kommer in. Och manifesterar sig. Ju mindre blir det av Guds ord. Analysera det. Och du får ju, måste ju säga ja på den frågan. Eller hur? Vi är där va. En opersonlig kraft då. Och då har du tre grupper. Och de kommer att utgöra sen den stora skökan då. Nu ska jag läsa något för er. Hur visste Paulus att avfallet skulle komma före Herrens dag? Han var i öknen och läste profeterna och lagen. Och därav fick han ju sitt evangelium. Då ska vi läsa i Sefania 3:8 då. Då kommer det lite upprepning, men det är bra. Vänta därför på mig, säger Herren, på den dag jag står upp. För att ta byte. Jag älskar Guds ord för det är så exakt. Jag smäller av. Varför står det att han ska stå upp och ta byte? I psalm 110. Sätt dig här på min högra sida. Tills dess. Jag har lagt alla dina fiender. Det är en fotapall. 1 Korinthierbrevet 15. Den sista fienden som ska läggas under honom är döden va. Jesu tillkommelse. Så vi är absolut rätt ute va. Yes. Absolut rätt ute. Vågskålen igen. Först ska jag samla huvuden och horn. För att utgjuta det över den min förbittrings hela vredeshetta. Har du vredeskålarna bland annat där då? Av min nitälskans eld ska hela jorden förtäras. Så det blir ingen ny kultur då här. Nej, Gud kommer att göra en ny himla och ny jord. Så vi behöver inte jobba på det här, för det är ju tomhet. Då. Nu ska vi se vad den hebreiska texten säger. På den dagen, alltså Herrens dag va? Då ska du inte längre behöva blygas för alla de överträdelser som du har begått mot mig. Nu ska du få se vad det står här. Ty då ska jag ha avskilt från dig dem som nu jublar så segervis. Finns det någon i kristenheten som jublar segervisst? Som är högmodiga som det kommer att stå här sen? Ja, tänk till en gång till. Då ska du inte längre förhäva dig på mitt heliga berg. Nej, för det skulle ju antikrist göra. Han skulle ju förhäva sig. Men jag ska lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt. Och de ska förtrösta på Herrens namn. Kvarlevan av Israel. Överleva en katastrof. Ska inte längre göra orätt. Inte längre tala lögn. Vad var det för bild hon tog upp i uppenbarelseboken om kvarlevan? Hos dig ska inte längre finnas någon med falsk tunga ungefär. Va? Nej, för de är ju utrensade redan. De ska finna föda. Ja, korser va. Bra mat. Inte förgiftad mat. Oren mat. De ska finna äkta mat. Och så står det ju då att vi ska vänta på honom då. Sen var ju Guds rådslut, står det i Efesierbrevet 1, det var att samla alla under ett huvud. Och nu kommer det ju 7 huvuden. Därför, när vi förstår det, så kan vi läsa då i Uppenbarelseboken 5, vad som har hänt. Och de sjöng en ny sång, du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, för du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du köpt människor av alla stammar, språk, folk och folkslag. Segerbytet.
När ska han hämta segerbytet? Matteus 24:31. Då ska han sända ut sina änglar och de ska hämta hans utvalda från alla hörn, va? Ja. Har du inte varit i Israel får du en gratisbiljett till Oljeberget. Det är härligt att vara. Och så står det ju då så här: ty du har gjort dem till ett konungadöme. Ser du det? Det är inte för inte det står så alltså. Ett konungadöme, ja då har vi bara ett huvud, va? Ja. Då ser ni ju det att vi är på Sion. Och där har vi ju Herren. Och snart ska han börja bryta ner det som ska brytas ner. Men alla som är under hans huvud, alltså alla som älskar honom då, kommer att bestå. Du kommer kanske att få gå igenom sådana prövningar så du tror att det här är inte möjligt att gå igenom. Men Herren har sagt att det kommer det vara, för jag är med dig. Därför kommer det vara möjligt. Tror du att de här församlingarna nu som håller på och leker och det här kommer att bestå när den dagen kommer? Nej, tyvärr. För det är nämligen dags att göra sig redo. Jag vet inte hur många drömmar nu folk har mejlat och sagt att nu är det dags att dra upp på det här berget, för snart kommer han att skaka allt som skakas kan, och han kommer nog börja med ekonomin. Han kommer att börja med ekonomin, det tror jag. För det är bubblor överallt. Och när det smäller i ett stort land, då kommer det att påverka allt. Vet ni det, att det finns många stater i USA där inte ens pensionen kommer att räcka några år till. Det finns liksom, du ser skräcken, fast man vill egentligen inte se den, men den är där. Det är ohållbart, detta system. Det vet man, för det kommer ju ett nytt system i Uppenbarelseboken 13. Då måste ju det gamla försvinna innan det nya kommer då. Så kommer ju allt det här sen. Vad det nu betyder egentligen. Sen tog jag upp lite förut då om Zakaria 4. Där ser du hur Herren bygger ett hus med nåd. Och i Zakaria 5 sa jag sen, så får du se ett efamått med en kvinna i, som ska till Babylon. Och där ska hon sättas ner på ett fundament. Och de ska bygga ett hus åt henne. Står det. Två hus som ska byggas. Jajamensan. Två byten. Eller ett byte som ska delas i två. Jajamensan. Orena andar drar iväg henne till Babylon. Bygga med styrka och makt eller bygga med nåd. Det är precis där det kommer att handla om. Därför sa jag förut att Uppenbarelseboken är ganska lätt när man ser den här linjen då. Märket betyder ägandeskap, va? Lammets och faderns namn på sina pannor eller det andra. Det är ägandeskap det handlar om alltså. Ja. Tiden kommer att sluta. Det kommer alltså att sluta som det börjar. Det börjar med ett val. Det kommer att sluta med ett val. Och det är samma val. Är det någon som har suttit i rättegång här? Rättegång. Ja. Då sitter ju en advokat. Och så sitter ju då en åklagare. Och så sitter ju nämndemännen där. Och så dividerar man om ditt brott. Och så här. Och jag fick en ganska häftig advokat. Han var jättebra. Han läste av nämndemännen direkt där. Så han sa, han slog till mig på sidan och sa så här: jag ser direkt, det blir villkorlig dom. Då kan han släppa av. Så. Och sen läste de upp det här och det var till villkorlig dom. Men det var det bästa villkorlig dom jag fått i mitt liv. Jag fick vara 1,5 år i rehabilitering och lära känna Gud. Det var häftigt. Och så är det med juridisk rättighet i Bibeln. Det var en präst som sa en gång så här: du kan aldrig lära känna Bibeln om du inte förstår att det är skrivet som en juridisk bok. Gud, åklagaren och det här. När du kan det, då förstår du vad rättfärdighet är. Det är ju frikännande från dom. Och då är det ju det här som har skett med juridiken då, när Jesus tar sitt byte som han har vunnit i en rättegång egentligen, va? Det är därför Jesu Kristi blod är så otroligt dyrbart. Det är det som har köpt oss till honom. Det kommer att bli skillnad. Har ni, du vet, när man gömde sig bakom stängda dörrar i Egypten, så var det ett lamm som dog. Och man tog ju lammets blod, va? Och så gömde man sig bakom dörrarna och så åt man godkänd mat. För det skulle ju komma en mordängel, och den mordängeln hette väl Abaddon, va? Gjorde han inte det? Ja, The Destroyer skulle komma. Och de dödade ju alla förstfödda i Egypten, det vill säga i världen. Samma sak upprepar sig sen i Uppenbarelseboken. Exakt samma sak, fast i bilder då. Och jag fick se en stjärna vara fallen till jorden. Och denne gavs nyckeln till avgrundens brunn. Vad är det för nyckel? Vem är det som, vad då för stjärna som har fallen? Jesaja 14, va? Satan. Där tar han en messias-titel och faller ner till jorden. Och han får nyckeln, auktoritet av honom som styr allt. Nyckel är alltid auktoritet. Och han får auktoritet att öppna avgrundens brunn. Sen kommer den andutgjutelse, förstår ni, underifrån, för det handlar om. Väckelse, va? Där nerifrån. För de här tre grupperna jag nämnde förut. Alla tre av dem går och väntar på att det ska komma en närvaro bland dem. De går och väntar på det. UH. Latter Day. Katolska kyrkans profeter och förespråkare. Vad sa jag att Gud sa åt mig förut? Jo, Satan kommer att göra en nya världsordning, men han kommer också att snickra ihop en lära som passar exakt. För att dra ihop hela paketet. Nyckeln som öppnar den här, det är ju makter som kommer upp, va? Det är när han prisger då. Öppnas det här upp. Vem är ledaren för dem som kommer upp under jorden? Vad heter han? Samma som är utan, va? Abba, Don. Ser ni inte bilden? Exakt samma bild. Det är därför det står i Jesaja, mitt folk, gå in i era kamrar och stäng dörren. Vad är att stänga dörren? Förlita er på lammets blod, va? För det här är på gång. Det här är på gång. Det finns tre grupper som har format, särskilt Latter Rain från 48, va? Som är en evolutionslära, kan man säga, och andlig. Den har formats ända tills skörden nu är mogen till där det är idag. Och man förstår ju vem som har format det hela vägen. Fågelfängande snara predikade jag om för ett tag sedan. Jag såg en fågel komma ut helt skadad ur en mörk skog som kom emot oss, som vi var tvungna att rädda, men samtidigt var det en människa. Och då hade jag en predikan om fågelfängande snara. Det var intressant, Elvor, att du tog upp de här orden, för att ett av dem betyder snara. Vi vet ju en fågelfängare snarare. Han vill fånga själar. Han vill fånga sitt gäng. Det sa han, men han vill ta sitt byte. Men då står det ju där att vi har ju gjort Herren till vår tillflykt. Vi har gått in och stängt dörren och prisat honom. Och vi sitter och äter lamm där och härlig mat och så. Visst? Det är ju den bilden. Du har gjort Herren till din tillflykt. Så när han kommer, han har ingen rätt. Han har ingen juridisk rätt att peta på ditt hus. Så länge du äter rätt mat och är bakom stängd dörr. För han kommer att vilja fånga folk i sin snara på Herrens dag. Herrens dag ska komma som en snara över jordens inbyggare. Det betyder de som bygger fasta boningar på jord, betyder det då. Nu ska jag berätta för er ett profetiskt budskap som jag drömde en gång. Jag får iväg liksom till min barndomsstad, Lotorp heter den, ligger i Östergötland. Där brukar min morbror och jag fiska nedanför dammluckorna där. Elvor och jag befann oss i ett hus som egentligen inte var vårat. Utan vi var bara där på tillfälligt besök. Precis som vi kristna är på jorden, va? Tillfälligt besök. Och så ser jag en rök slår upp mot över den här stan. Någon mil bort ungefär. Och jag tänker så här, han var väldigt vad det brinner i fabriken eller något, tänkte jag. Ja, men det hinner ju inte hit, så det är ju ingen fara. Det tog bara några sekunder så brann det överallt där vi stod. Det var nästan som att de fyllde på gas i husen och bara... Och alla de hus som det brann i, de hade öppna dörrar. Och efter det hade jag den här predikan som jag nämnde förut om stängda dörrar. Alla hus som exploderade av eld, de hade öppna dörrar. Dörrarna var öppna så small det bara. Mitt folk, gå in och stäng dörren. Det gick så fruktansvärt fort så jag ropade till Elvor så här. Vad ska vi ta med oss? Vad ska vi ta med oss? Och jag kände, det var bara en sak jag kunde ta med mig. Det var en grön soldatväska. Med grejer. Det var det enda jag kunde ta med mig. Och så sprang vi som idioter upp på ett berg. På säker mark. Va? Jag visste att dammluckorna skulle öppnas också. Det var liksom en känsla att snart öppnas. Och det står, i Bibeln står det, det är ju profetiska bilder va. Det står att ändens tid ska komma som en flod. Står det bland annat i Daniels bok då. Grön militärväska. Nu ska jag läsa upp något för det här. Som har med identitet att göra också. Galaterbrevet 6:2-6:5 så ser det ju nästan ut som det står en motsättning där. Det står så här: bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag, står det i vers 2. Och sen i vers 5 så står det så här: ty var och en har, ska bära sin egen börda. Det blir lite snurrigt, men inte på grekiska, det är inte alls snurrigt. Bördor i vers 2 betyder saker som tynger ner oss. Alltså som, du vet, som är jobbigt. Som ja, allt sånt. Men börda i vers 5 betyder en soldats utrustning. Eller ett skepp som är laddat med proviant för någon annan. Jaha, nu fattar jag. Jag är alltså kallad att vara något speciellt. Alltså din identitet. Till den identiteten följer en soldatväska. Det är ju mina talenter, eller hur? Som jag visste, förlorar jag mina talenter, då kommer jag förlora allt jag äger ha. Så därför var soldatväskan, när jag gjorde lumpen på E1, hade jag en sån grön som jag drömde. Vet. För att vi ska redovisa det här, va? Ja, vad har du gjort av din talent nu? Ja, jag grävde ner den. Jag har den, men han är i någon duk någonstans. Nej, du ska ha med dig din talent. För den ska redovisas så vacker då. Du kan inte få den på någon skola heller. Du måste få den av Gud. För en nåd, till och med talenten är nåd. Om man inte tror att Gud är en personlig kraft, hur tror ni då man ska tro om hans tillkommelse? Ja, man kan ju inte tro att han kommer i kroppslig form då heller. Nej, nu har man börjat förändra läran. Va? Precis som Bibeln säger att man ska göra. Man ska förändra läran. 1 Johannes 4:1. Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Hur många falska profeter har gått ut i världen, kosmos, nya världsordningen då. Så känner ni igen varje Guds ande, varje ande som bekänner homologos enligt ordet. Att Jesus är Kristus, kommer i köttet. Han är från Gud. Och varje ande som inte så bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är antikrist ande som ni har hört komma och redan nu är i världen. Det är samma sak som laglöshetens ande alltså. Andra ord. Förändra någonting va? Och så står det då. D.T. Robertson, professor i grekiska, han skriver. Den grekiska, alltså grammatiken här, gör det fullständigt klart. Att det handlar om att Jesus kom i köttet. Var alltså köttet, dog, uppstod och kommer tillbaka i kroppslig gestalt. Så vi kan se honom och allt. Jag är snart klar här då. Men nu säger de falska profeterna, skulle de ju säga, han är ju här eller han är ju här, eller hur? Och ihop med det så säger ju Herren, men min tillkommelse ska vara som blixten går från ena sidan till andra. Och då ska man få se människosonen, och han är ju verkligen personlig va? Komma. Så det är alltså en falsk tillkommelse som det handlar om. Ser ni det? Hela världen kommer att säga att han har kommit. Just det, de här tre grupperna va. Och den här nyckeln till avgrundens brunn kommer att öppnas. Den kommer att öppnas, det har Gud visat. Då är det bäst att stå på klippan, det ska jag säga. För då kommer den flod utan dess like. Ja, då ska vi se vad de säger då om Kristi tillkommelse. Vi ska läsa Scott Hahn, en av de katolska
talesmännen faktiskt. Han säger så här. Lyssna nu då. Katolsk teolog Scott Hahn. Man har förändrat synen på Jesu tillkommelse lagom till han kommer. Det var intressant. För det sa ju Herren något med att så var det. Jesu andra tillkommelse är vad Enti kallar på grekiska parousia. Det är inget som är långt borta alls, utan det är närvaron vid eukaristin. Ja. Fattar ni? Då ska vi gå till då ett annat uttalande här då, som en katolsk profet nyss gjorde då. Kristus kom som en människa den första gången, men hans andra tillkommelse blir i människan som en närvaro. Detta är den eukaristiske Kristus som börjar regera på jorden. Både New Age, hyperkarismatin och katolikerna väntar på en andutgjutelse, eller hur? Tror ni de kommer att få det? Ja, det tror jag. För att det, hur ska de annars bli lurade då? För det stod ju att de gav ju inte kärleken till sanningen rum. Han är ju personlig sanningen. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Fadern utan genom mig. Därför ger Gud dem åt villfarelsen eller lögnen. Vad var det? Vad var lögnen? Opersonlig kraft. Ni kan fatta vad som kommer att hända snart. Jag säger det här redan innan, för att Bibeln har ju redan varnat för att det här kommer. Att vi inte ska dras med i det här när det kommer, för det kommer att se ut som en väckelse, tror jag. Att vi är väldigt vakna när vi lyssnar till just det här att han inte kommer som en opersonlig kraft. Va? Jesus, han kom som människa. Han dog som på korset som människa och Gud. Han uppstod som människa och Gud. Han kommer tillbaka som människa och Gud. Det är det här man kommer att tumma på nu. Ja, tack Jesus. Ska vi bara tacka honom då? Att han visar, att han överhuvudtaget visar sånt här. Det är jag väldigt tacksam för. Alltså. Att man fattar. Kära Jesus, tack för att du kommer tillbaka till oss, Jesus. Och vi ber dig, Herre, att vi ska få så många som möjligt med oss på den här vägen som du stakar upp och driver, Herre. Vi tackar dig, Jesus. Våra nära och våra kära, Jesus, du vet, som vi ber för, Herre. Vi ber om väckelse, Herre, en sann väckelse i människors hjärtan. Tack, Herre, för det du gör ändå, Herre, att vi ser människor komma till tro och söker dig. Herre, vi ber om nåd över din kropp, Jesus, som ett uppvaknande, Herre, att vi ser och förstår den tid vi lever i. I Jesu namn. Amen.